Du lyssnar på P3 Historia. Alltid först i Sveriges Radio Play.
P3, Sveriges Radio.
Hotel du Rhin, Paris, 12 mars 1932. Stämningen, som till en början varit avvaktande, är nu spänd till bristningsgränsen. Nervöst vankar männen i rummet omkring i sviten som ställs i ordning för det här viktiga sammanträdet. Här finns några av världens mäktigaste bankmän och de har bett om det här mötet för att få svar på sina frågor. De vill veta hur det står till med finanserna i bolaget som de har investerat enorma summor i. Är de alla på väg mot ekonomisk undergång? Nu måste koncernchefen lägga korten på bordet. Men han har ännu inte dykt upp. Hans nära medarbetare är däremot på plats och gör sitt bästa för att lugna bankirerna. Det är nog bara en försening. Han sitter säkert fast i trafiken. Men tiden går. De ringer till bostaden gång efter gång men får inget svar. Till slut bestämmer sig två av medarbetarna att ta en taxi till våningen för att se vad som har hänt. Hela färden genom Paris gator sitter de som på nålar. Efter vad som känns som en evighet kan de äntligen kliva ur framför lägenhetsbyggnaden. Nu måste de få kontakt med den enda person som kan lösa den ohållbara situation som deras företag hamnat i. Han som styr allt och som de under alla år har satt sin blinda tillit till. Ivar Krieger.
Det här är berättelsen om Ivar Krieger, tändstickskungen som bländade en hel värld. Under det glada 20-talet skapade han ett världsomspännande affärsimperium. Men när de ekonomiska hjulen började kärva föll allt ihop som ett korthus och slutade i total katastrof.
Det här är P3 Historia, uppläst av Emma Peters.
De är förmodligen både oroliga och konfunderade, Ivar Krygers medarbetare, när de står på tröskeln till den pampiga sjurumsvåningen i centrala Paris. Ivar kan väl inte bara ha försvunnit? Precis nu när framtiden för hans livsverk står på spel. Han som kallas Tändstickskungen är en internationell storkändis som lyckats med allt han företagit sig. Hemma i Sverige är han något av en nationens stolthet, och utomlands behandlas han som en statsman. Nu är stunden kommen för honom att visa att det finns skäl för den stora beundran han åtnjutit. Bankerna som lånat ut pengar till honom har alltså bett om att få korten på bordet, få veta hur det faktiskt står till med ekonomin i bolaget. För oro finns att det bakom fasaden i det stora finansimperiet ekar tomt i kassakistorna. Och om det är så, står de alla vid ruinens brant. Men hans kollegor hyser fortfarande en stark tro att Ivar Krieger, så fort de får fatt i honom, kan ordna upp hela situationen. Han har visserligen inte varit sig riktigt lik den sista tiden, deras annars så stabila chef. Inte så att han tappat det helt och hållet. Men bakom den orubbliga masken har en spricka kunnat anas. Och den sprickan, ska det snart visa sig, kommer snabbt att växa till en bråddjup klyfta och sluka många människors hopp och framtidstro. Ljudet från ringklockan ekar in i lägenheten och de två medarbetarna hör steg som närmar sig. Nu ska allt få sin förklaring. Men vi väntar lite med att öppna Ivar Krygers dörr. Först kanske vi ska ta reda på hur han hamnat här. Som en av världens största finansmagnater, just nu jagad av både banker och kollegor i Paris. Vi börjar med att förflytta oss 30 år tillbaka i tiden och till en annan kontinent där Ivar Krygers resa en gång startade. Manhattans nybyggda skyskrapor reser sig upp mot himlen, ger Ivar Krüger svindel när han vänder blicken uppåt för att betrakta dem. Det är februari 1902 och 21-årige Ivar Kryger har kommit till New York för att dra igång sin yrkeskarriär. Och som ung ingenjör är han på helt rätt ställe, för här byggs det så det knakar. Ny teknik och ökade markpriser får byggnaderna att växa på höjden. Och Ivar Kryger blir en kugge i maskineriet som får den moderna staden att växa fram.
Kryger fanns sig väldigt väl till rätta i USA. Landet passade honom på något sätt.
Det här är Thomas Blom, författare till boken Krygerkraschen.
Och han var ju ingenjör. Han hade fått en examen. Och nu satte han igång och jobbade inom byggbranschen. Och gjorde intressanta erfarenheter av hur man bar sig åt i Amerika. Nämligen att man byggde hus på ett helt nytt sätt. Så han fick väldigt stora impulser.
Och det är lite av ett underbarn som har kickstartat sin karriär i USA. Bara 20 år gammal var han klar med en dubbelexamen på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Av sina studiekompisar kallas han den tyste, tillbakadragen och reserverad som han är. Men när de väl får honom att öppna munnen imponeras de av hans träffsäkerhet. Hans kolossala minne, inte minst vad det gäller siffror, är också något som noteras tidigt. Det minnet kommer att gynna honom senare när han bygger upp sitt företagsimperium. För ett sånt ligger där och väntar i framtiden. Och när det är på plats ska han hyllas för att ha skapat det mer eller mindre på egen hand. En self-made man kommer han att kallas. Men det betyder nu inte att han har börjat med två tomma händer.
Kryger föddes ju i Kalmar 1880 och hans familj hade funnits i den stan i flera generationer. Ganska väl etablerade. Och Krygers pappa, han hade då tändsticksfabriker, någonting som skulle spela en enormt stor roll i sonens liv. Familjen är liksom övre medelklass skulle jag tänka mig, inte riktigt jätterika men klarar sig väldigt bra och kan liksom, pappa kan låna ut pengar till sonen när han åker till utomlands och sådär. Så att det gick nu ingen nöd på honom.
Ivar är äldst av 6 syskon och dessutom kille. Det kan ju bädda för en förväntan att ta över familjeföretaget. Men om en sån finns från familjens sida så ser den inte ut att infrias. Ivar Kryger vill göra sin egen grej. Tändsticksbranschen verkar han inte särskilt intresserad av. Inte just nu i alla fall. Istället ger han sig efter examen ut i världen som en slags tidig backpacker. Efter en kringflackande tid i bland annat USA, Mexiko, Tyskland och Sydafrika landar han till slut i New York, där han alltså blir anställd på en byggfirma. Och där lär han sig allt om en sprillans ny byggteknik.
Förutsättningen för att man skulle kunna bygga de här väldigt höga kåkarna i New York, det var ju att man kunde stabilisera upp fasaderna på ett nytt sätt. Och då fanns det en man som tog patent på armerad betong. Det vill säga inte själva betongen, utan han utvecklade ett speciellt slags järn som dög till detta, att liksom göra ett stort nät som man sen kunde hälla betong på, så blev det starkt och stadigt. Och det där blev Kryger väldigt intresserad av. Han förstod att det här är framtiden för att bygga stort och hållbart.
Vid en snabb anblick kan det se ut som att en jättelik spindel varit i farten och spunnit ett stort nät mitt i centrala Stockholm. Balkarna som skjuter upp från marken är något helt nytt för huvudstadens invånare och besökare. Fram till nu har alla hus byggts med bärande murar, men här står nu för första gången en stomme i form av en skelettkonstruktion i armerad betong. Just den teknik som Ivar Kryger varit så entusiastisk inför. Det här affärshuset i centrala Stockholm är det första i Sverige som färdigställs med den nya metoden. På rekordtid dessutom. Och den som drivit igenom allt är Ivar Kryger. Ja, Ivar jobbar på snabbt. Bara ett par år efter att han hösten 1907 flyttat tillbaka till Sverige har han hunnit med att starta byggfirman Kryger och Toll tillsammans med den 2 år yngre ingenjören Paul Toll. Och det finns en anledning till att just den här firman är så pass kvick.
Han skrev kontrakt med sin uppdragsgivare på att bli klar på 4 månader. Drog han över skulle han få betala 5 000 om dagen. Om han däremot blev klar tidigare skulle han få 5 000 om dagen. Och vad som hände då var att han gjorde en amerikansk arbetsplats. Han satte upp pressändningar, fixade belysning och lät folk jobba dygnet runt.
Behovet av nya byggnader i Stockholm, framförallt bostäder, är enormt i början av 1900-talet. Trångboddheten är stor. Det är inte ovanligt att en stor familj delar på ett rum och kök. Av de drygt 300 000 människor som bor här är hälften födda någon annanstans. Hit söker sig folk för att ta jobb på någon av stadens fabriker som tillverkar allt från textil till tobak och punsch. Samtidigt pågår en stor upprensning av staden. Här ska en ren och vacker storstad växa fram. Hästbajs ska bort, ett krig mot råttor inleds och handel med livsmedel fördrivs från torgen och in i hygieniska saluhallar. Eldrivna spårvagnar ersätter hästdroskorna och även de första bilarna dyker upp i gatubilden. Och arbetarna som står för mer än hälften av stadens befolkning har börjat organisera sig i hela landet och kräver nu bättre villkor. Men det är långt kvar. Sånt som reglerad arbetstid, semester, sjukförsäkring och a-kassa kan man fortfarande bara drömma om. Arbetarna sliter hårt och effektivt, inte minst de som är anställda av Ivar Kryger. Och det är inga små nödbostäder åt fattiga familjer som Kryger och Toll uppför. Det är byggen i betydligt större skala, gjorda för att imponera på hela världen.
Stockholms stadion, 1 juni 1912. Läktarna är fullsatta. 25 000 människor har tagit sig hit för att uppleva öppnandet av det här praktbygget. De 400 000 mörkbrända stenarna i tegel bildar en intagande fasad, inspirerad av medeltida stadsmurar med två framträdande hörntorn, medan grundplanen är formad som en hästsko, precis som de antika arenorna. Nu kliver kung Gustav den V upp på ett podium. Jag ser redo att hålla ett högtidligt invigningstal. Det här är starten på den stora cirkus som inom kort ska dra igång. De olympiska sommarspelen ska gå av stapeln här i Stockholm och hela världens blickar riktas hitåt. Här ska världens bästa idrottare kämpa om medaljerna, söka ära och berömmelse. Men idag firar han, ingenjör Kryger, i bakgrunden sin egen triumf. Medan den tusenhövdade publiken ställer sig på tå för att få en glimt av kungen, låter han blicken glida över den pampiga tegelbyggnaden där alla stenar ligger på rätt plats. Det har han, som ansvarig byggmästare, sett till.
Den olympiska stadion, som står färdig endast 4 år efter att Kryger och Toll bildats, blir långt ifrån företagets enda prestigefulla projekt i huvudstaden. Under början av 1910-talet ansvarar de bland annat för grundläggningen till Stockholms stadshus och byggandet av NK-huset. Den nu 32-åriga Ivar Kryger ser också till att uppföra ett tjusigt bostadshus på Villagatan i Stockholm, där han inkvarterar sig själv i en stor våning. Upplagt för nästa steg i livet, kan man tänka. En framgångsrik man över 30 ska väl ha en hustru vid sin sida och några ungar att fylla den stora våningen med. Men nej, Ivar är fortfarande singel. Och det där med äktenskap verkar faktiskt inte vara något för honom.
Antagligen så föreställer man sig att Kryger aldrig kommer att gifta sig, för han är nämligen gift med jobbet. Han var så fullständigt hängiven det han ägnade sig åt, så att han liksom gav sig inte tid åt mer än ytterst tillfälliga förbindelser. Jag har jättesvårt att se Kryger med en bebis i famnen. Det tror jag de flesta hade på hans tid också.
Men tjejer kommer inte råda någon brist på i hans liv, även om ingen av dem kommer att bli en fru Kryger. Hans förmodligen viktigaste relation är det långa av- och påförhållande som han, halvt om halvt i hemlighet, har med en kvinna som heter Ingeborg Ebert. Några veckor innan OS-stadion invigs har Ivar och Ingeborg träffats på en restaurang på Djurgården. Hon är då 23 år och nybliven sjukgymnast. Och Ivar ser till att hon får en lägenhet dörr i dörr med hans egen på Villagatan. En praktisk lösning såklart. Men att ha en flickvän utan ring på fingret ses inte på med blida ögon. Sexualmoralen är hård. Att få barn utanför äktenskapet anses moraliskt förkastligt, samtidigt som det är olagligt att sprida upplysning om preventivmedel. Förmodligen vet Ivar och hans partners ändå sätt att undvika oönskade graviditeter. Så vitt vi vet gör han inga kvinnor med barn, trots ett aktivt sexliv med många kvinnor. Ingeborg Ebert ska senare beskriva det som att Ivar Kryger är omättlig i sitt begär efter erotiska upplevelser. Hon skyndar sig ändå att tillägga att hans kärleksdrift inte är snedvriden eller osund. Den är bara, som hon säger, glupsk och intensiv, men enkel och naturlig. En annan ung kvinna som kommer att stå Ivar Kryger nära genom livet får han syn på några år senare när han ska prova ut en ny hatt på varuhuset Pub. Expediten är bara 15 år, men bedövande vacker. Ivar tycker att han ser något särskilt i henne. Hon borde satsa på skådespeleriet. Det är också hennes egen framtidsdröm. Och när hon senare kommer in på Dramatens elevskola betalar Ivar för hennes utbildning. Han presenterar henne också för sina kontakter i filmbranschen. Den unga Greta Gustafsson, senare världskänd under namnet Greta Garbo, blir från den stunden god vän till den filmintresserade Ivar Kryger.
Greta Gustafsson gjorde en sanslös metamorfos på vita duken. Och när hon sen hamnar i USA så upprätthåller Kryger kontakten med henne. Och det är väl inte så sannolikt att de var ett par i vanlig bemärkelse. Men Greta Garbo var kompis med Kryger i stort sett hela hans liv ut.
Det är i början av augusti, den ovanligt heta sommaren 1914. Och Ivar och Ingeborg har dragit iväg på en romantisk tripp och befinner sig på Hyde Park Hotel i London. Men illavarslande nyheter har stört deras resa. Den senaste veckan har krigsförklaringarna stått som spön i backen i Europa. När kyparen en morgon serverar deras morgonte levererar han samtidigt också nyheten om att även Storbritannien mobiliserar för krig. Ja, vi vet ju vad som står för dörren. De närmaste åren kommer ett storkrig sätta världen i brand och få katastrofala följder. Men för Ivar Kryger kommer krigets efterdyningar att ge honom en idé. Bli startpunkten för att omskapa hans affärsrörelse till ett världsomspännande finansimperium. Och allt börjar med en liten sticka. Kunskapen om att göra upp eld har varit avgörande för människans överlevnad. Men det har inte alltid varit enkelt. Fram till på 1800-talet använde man metoden att slå gnistor med stål och flinta. Men sen dyker en ny uppfinning upp, tändstickan. En liten bit trä doppad i fosfor som fattar eld om man drar den mot en skrovlig yta. Tändstickor gör det så mycket smidigare att tända fotogenlampor, stearinljus, gasspisar och pipor. Och Sverige är ett föregångsland när det gäller storskalig tillverkning. Och tändsticksindustrin växer. Framförallt kvinnor och barn jobbar i fabrikerna där det behövs många små flinka fingrar för att doppa stickorna i fosfor och fylla askarna. Men kontakten med den giftiga fosforn har fasansfulla hälsoeffekter. Många arbetare drabbas av den vidriga sjukdomen käkbensnekros som får tänder och skelett att ruttna så att ansiktet kollapsar. Produktionen moderniseras så småningom och blir säkrare när fosfortändstickorna fasas ut och den svenska uppfinningen säkerhetständstickan tar över marknaden. Och under början av 1900-talet är det många nya tändsticksfabriker som ser dagens ljus i Sverige. Konkurrensen är med andra ord hård och bankerna som lånat ut pengar åt de nya bolagen har börjat skruva på sig. En överetablering skulle innebära konkurser och lån som inte kan betalas tillbaka. Frågan går till Ivar Kryger om inte han kan tänka sig att styra upp branschen. Han har ju kopplingen i familjen och verkar vara flink på det här med ekonomi och driva företag. Ivar tar på sig uppdraget och han agerar som vanligt utan att spilla onödig tid.
Han gick in och skapade under vissa konvulsioner, la han ner och slog ihop och skapade Svenska Tändsticksaktiebolaget som var det första stora affärskomplex som Kryger låg bakom.
Men att chefa för det nya tändsticksmonopolet är inte ett mål i sig för Ivar Kryger. Han har en långsiktig plan. Och det här är bara första steget i ett storslaget projekt. En affärsidé som ska komma och ge honom ära, berömmelse och enorma rikedomar. Men också till slut blir hans undergång. Att Ivars familjebusiness har just med tändstickor att göra är en lycklig slump. Det är en vara som alla behöver. Elektriciteten är förbehållen en ytterst liten förmögen elit om man ser till hela världsmarknaden. Dessutom är tändstickorna så billiga att konsumenterna knappt kommer att märka när priserna börjar höjas. Vilket är lätt gjort när man sitter på ett monopol. Ödelagda städer. Uppemot 20 miljoner döda. Hyperinflation i Tyskland. Och som om det inte vore nog härjar nu spanska sjukan över världen. En av de värsta pandemierna i mänsklighetens historia. Kriget är över, men Europa lider. Inte bara av sorg och chock efter den ofattbara brutalitet som det första världskriget uppenbarade att mänskligheten är kapabel till. Utan också av arbetslöshet och kraschade ekonomier. Men det som innebär akut nöd för många människor blir för Ivar starten på en ny affärsidé. För många länder behöver nu ekonomisk hjälp. De skulle faktiskt behöva låna enorma summor för att bygga upp sina samhällen igen efter förödande världskriget. Men vem ska då låna ut alla dessa pengar? Ivar Kryger har i alla fall en tydlig och genomtänkt idé om hur det ska kunna gå till. Och det får honom att resa västerut.
Någonstans över Atlanten, oktober 1922. Det är inte många som lägger märke till den 42-åriga mannen med vikande hårfäste när han kliver på lyxångaren Berengaria i Southampton. Han skiljer inte ut sig nämnvärt från de andra passagerarna som ska göra samma resa över Atlanten. Nog är han elegant, där han skyndar fram och tillbaka i sin grå kostym och filthatt med käpp och fullpackad portfölj i händerna. Men det är när han börjar socialisera som han gör intryck, och det med besked. De ser honom gå från sällskap till sällskap, samtala och ställa frågor. Han verkar så kunnig och belevad. Vilket ämne som än kommer upp till diskussion har han något intressant att säga om. Och de som språkar med honom kan inte undgå att notera hans stadiga blick. Även om ögonen är små och smala är det som att han ser rakt igenom en. Men allt är genomtänkt. Den här överfarten är Ivar Krygers generalrepetition. De andra passagerarna, hans testpublik. Väl framme i New York ska en välregisserad enmansföreställning spelas upp. För en skärmoffensiv ska inledas och inget får gå snett.
Ja, det är minst sagt ett noga förberett besök som Ivar Kryger är på väg till när han anländer till New York. Och till skillnad från det sargade Europa så spirar i USA vid den här tiden en stark optimism. Här är det glada 20-talet igång för fullt. Jazzmusik och charlestondans och chicka kvinnor med långa handskar och kortklippt hår. Men också en blomstrande ekonomi där tillväxten dragit igång på bred front. Människor shoppar som aldrig förr. Bilar, radioapparater och telefoner strömmar in i människors hem. Och det är inte bara nya apparater folk vill konsumera. Aktiehandel har nämligen blivit något av en folksport. Och köpfesten verkar inte kunna ta slut.
Det är en uppåtgående optimistisk ekonomi. Folk har börjat ha råd att konsumera. Folk har börjat få pengar över att köpa aktier. Folk har blivit gladare och gladare. Så att Kryger satsar på att amerikanernas investeringsvilja och allmän optimism ska kunna ge honom de kapital som han behöver.
De är av lite samma skrot och korn, Ivar Kryger och uppkomlingen Donald Durant, ny delägare i banken Lee Higginson. Båda self-made men, dessutom smärta, slätrakade, relativt unga och fulla av nya idéer. Till skillnad från de konservativa pösmunkar som styr och ställer i resten av affärslivet. Det är nog så de ser på sig själva i alla fall. Och deras kollegor är faktiskt beredda att hålla med. Donald Durant har fått det uttalade uppdraget att utforska nya marknader för Lee Higginson. Och här står han nu i bankens kontor i New Yorks finansdistrikt, öga mot öga med den intagande Ivar Kryger. Som nu presenterar sin grandiosa vision. En affärsidé som inte bara ska göra hans tändsticksimperium till det mäktigaste i världen, utan även erbjuda en lönsam affär för banken och dessutom hjälpa de stackars europeiska länder som sett sin ekonomi slås i spillror efter kriget. Win-win alltså. Men vad är det då för en snillrik plan som ska leda fram till allt det här, har han tänkt.
Kryger har alltså en vision som bygger på att amerikanska banker, det vill säga amerikanska småsparare som har satt in sina pengar i dessa banker, ska låna ut väldiga belopp till honom. Vad ska han göra med de pengarna? Jo, han ska låna ut stora belopp till en rad olika stater i Europa. Stater som nu har det ganska risigt ekonomiskt efter världskriget. De behöver hjälp och stöd. Och vad vill han ha gengäld för de här lånen då? Jo, han vill ha tändsticksmonopol i de här staterna. Det vill säga, han vill att hans fabriker ska vara de enda som får tillverka och sälja tändstickor.
Ingenjören som blev byggherre och sedermera tändsticksbaron är nu alltså på väg in med båda fötterna i finansbranschen. För om han kan få en, eller kanske flera, amerikanska banker att låna ut hundratals miljoner kronor som han sedan skickar vidare till behövande stater i Europa, ja, då har ju han omvandlat sig själv till en slags världsbankir. Donald Durants äldre kollegor är alldeles till sig av Ivar Krygers geniala uppslag och kastar sig huvudstupa in i hans förföriska värld. För att få in pengar till projektet startar Durant och Kryger ett bolag som ger ut en form av värdepapper som ger bra ränta. Och allt går som smort.
Han emitterade något som man kallade för konvertibla gulddebentures. Alltså ett värdepapper som skulle garantera 6,5% ränta plus utbetalning av kapitalet efter 20 års löptid. Den som ville kunde också få ut sitt kapital i guld. Och det här kändes ju väldigt betryggande för alla amerikanska småsparare som glatt köpte stora mängder aktier i Krygers företag och fyllde hans kassakistor.
Med färska amerikanska dollar på fickan verkar världen ligga för Ivar Krygers fötter. Men i Sverige har de tidigare så generösa långivarna börjat oroa sig. För bankerna anar att det kanske ändå är förenat med viss risk att låna ut de enorma summor som de bidrar med. Lånen spenderar han inte bara på att köpa upp fabriker och konkurrenter. Han ger också frikostiga utdelningar till aktieägarna, varav många är vanliga privatpersoner. De är såklart nöjda med att se sina besparingar öka från år till år. Men var kommer alla pengar ifrån, börjar allt fler undra. I efterhand kommer många få anledning att ångra att de inte lyssnade på varningsklockorna. Det är ett intrikat nät som Ivar Kryger spunnit. Bolagen i hans företagsorganisation är kopplade till varandra på ett komplicerat sätt. Och de blir ständigt fler och fler i takt med att verksamheterna utökas och pengar behöver slussas från ett håll till ett annat. Tur då att Ivar Kryger har ett så exceptionellt sifferminne. För det behövs, i och med att han är den enda som har kontroll över alla transaktioner och bokföringar.
Alla de här cheferna från olika företagen, de skulle sköta sin grej, men de skulle inte kommunicera med varandra om hur boksluten och pengarna såg ut. Utan det där var Krygers sak, och han gick omkring med det här i huvudet, påstås det. Det vill säga hans orörda sifferminne gjorde att man kunde väcka honom mitt i natten och fråga, hur står det till med bokslutet på den här firman i Venezuela? Han skulle svara direkt.
Dessutom är det så mycket mer effektivt om de närmaste medarbetarna inte har full insyn. På så sätt slipper han jobbiga frågor och kan istället fokusera all kraft på affärerna. Det är också precis vad han gör. Nu är det nämligen hög tid att utöka tändsticksmonopolet från Sverige till världen. Ivar Kreuger har nu hunnit fylla 40. Han ligger bakom prestigefyllda byggen. Han har tagit över tändsticksbranschen i Sverige, siktar på att göra detsamma i världen. Och samtidigt har han påbörjat bygget av ett stort finansimperium. Men han är långt ifrån färdig. Verkar rusa genom livet med siktet enbart inställt på att bygga, bygga större och expandera ännu mer. Självklart växer också hans egen förmögenhet. Men att använda den till ett liv i sus och dus verkar inte vara det viktigaste för Ivar.
För att vara så enormt rik som han med tiden blir, så lever Kreuger ganska enkelt, nästan spartanskt. Han är inte så där jätteinne på lyxmiddagar och lyxliv i allmänhet, utan han åker runt, när han reser utomlands så reser han ensam och bär sin resväska själv, vilket folk tycker är mycket märkvärdigt. Och han ser till att han checkar in på hotell och köper biljetter, ofta under antaget namn, för han vill liksom inte visa upp sig för världen.
Men det är inte som att Sveriges rikaste affärsman lever som en munk. Han har också en egen ö i skärgården och flera specialbyggda motorbåtar. Han äger konst av mästare som Rembrandt och Edvard Munch. Och så håller han sig med fina våningar både i Stockholm, Paris, New York, Berlin och Warszawa. Dyrbart inredda såklart. Men det verkar ändå som att visa upp sig inte är Ivar Kreugers grej. Inte heller att festa loss i de fina salongerna. Han beskrivs som återhållsam, röker visserligen cigarr ibland och kan ta sig ett glas, men tappar aldrig fattningen. Tjejer är ju ett av hans få intressen, och de han uppvaktar överöser han gärna med dyrbara presenter. I övrigt är sötsaker hans enda last, och han slukar glupst både efterrätter, sylt och chokladpraliner. Men om det nu inte är pengar och ryktbarhet han strävar efter, undrar man ju, vad är det som driver honom?
Den enda yrkestitel som Kreuger håller sig med, det är ingenjör. Han ser sig själv som ingenjör, trots att han ju strängt taget nu för tiden, eller under senare delen av sitt liv, är uteslutande affärsman. Men en ingenjör, det är ju någon som bygger någonting, som skapar någonting hållbart för framtiden. Han vill nog vara en byggmästare. Problemet med att använda sig, se sig själv som byggmästare i finansbranschen är väl helt enkelt det att själva grunden kan vara betydligt ostadigare än den granit som man bygger hus på.
Men just nu ser det inte ut som att hans bygge är på väg att rasa. Tvärtom står ett stort genombrott för dörren. Ända sedan han gjorde den här dealen med banken Lee Higginson i New York har han uppvaktat politiker och höga tjänstemän i olika länder och erbjudit dem stora statslån i utbyte mot tändsticksmonopol. Det tar ett tag, men till slut får han napp.
1925 så lyckas han få Polen att acceptera ett rejält lån. Och det är första gången som han liksom genomför sin vision i praktiken. Och sen kan det bara gå åt ett håll, nämligen uppåt.
Nu är världen Ivars spelplan i det egenkonstruerade monopolspelet. Efter Polen kommer han snabbt överens om samma sorts avtal, monopol mot statslån, med flera andra länder. 1927 lånar svenska tändsticksaktiebolaget ut 75 miljoner dollar till den franska staten. Summorna som rör sig in och ut genom Ivar Kreugers bolag är så stora att de är svåra att greppa. Tändstickskungen kallas Ivar Kreuger nu. Och en kung behöver ju ett palats. Och även om vi kallat vår huvudperson för återhållsam och diskret, så är det inte hela sanningen. För det han nu låter uppföra i Stockholm kan inte ses som något annat än ett monument över hans egna framgångar.
Stockholm, 8 november 1928. Symboliken går inte att ta miste på. På väggen i styrelserummet tronar Prometheus, han som gav människorna elden på en bevingad häst. Det är Ivar Kreuger själv som beställt verket. Den 18 meter långa målningen visar Prometheus på väg ner genom en regnbåge för att föra elden till människorna som befinner sig i mörkret. Precis som Ivar Kryger själv tillhandahåller tändstickor och ger sina aktieägare ekonomiska vinster. Här, i det magnifika tändstickspalatset, kan han manifestera sitt välstånd och sin storhet. Och, viktigast av allt för honom själv, skapa en plats för avskildhet och arbetsro. Även om högste chefen gärna tar emot internationella högdjur i direktionsrummet har han för säkerhets skull sett till att en av de tre telefonerna bredvid skrivbordet är en attrapp. Genom att trampa på en knapp under bordet får han den att ringa. Och vips, så kan han på ett artigt manér köra ut en alltför pratsam besökare. Det känns tryggt att veta att han har det tricket att ta till. För det kan tära på krafterna att ständigt behöva upprätthålla en korrekt och charmant fasad och att samtidigt aldrig få tappa kontrollen.
Ja, Tändstickspalatset, som det kallas, visar sig vara en utmärkt plats där Ivar kan fortsätta sitt imagebyggande och därmed upprätthålla sitt förtroendekapital. Det som hela hans affärsrörelse bygger på. Vid ett tillfälle sägs han ha imponerat på företagaren Percy Rockefeller genom att under deras möte låtsas ta emot samtal från världsledare som Mussolini och Stalin. Egentligen skulle väl inte Ivar Kryger behöva överdriva sin egen betydelse på det här sättet. Han är utan tvivel en av de stora fiskarna nu. Men man kan ju undra, vad är det egentligen hans jobb går ut på? Det som från början var så konkret, betongbjälkar, husbyggen, tändstickor, blir successivt en allt mer fjärran verksamhet för Ivar Kryger. Istället flänger han jorden runt för att förhandla fram nya kontrakt om lån mot monopol. Estland, Ungern, Lettland, Jugoslavien, Ecuador, Rumänien. Hans jobb är nu att vara Ivar Kryger. Det vill säga att göra allt för att upprätthålla omvärldens bild av honom som en finansiell trollkarl.
Kryger lyckas redan från början att skapa en bild av sig själv som mannen som man kan lita på i alla väder. Han lyckas utverka tidigt stora lån från svenska banker bara genom att vara väldigt förtroendeingivande och se till att folk tror på vad han säger, att det här kommer att gå bra, det kommer att löna sig. Låna ut pengarna bara så ska ni få se vad bra det blir. Och det där går folk på år efter år och i allt större sammanhang. Att det blir allt viktigare för honom att den här bilden av Kryger som en klippa av förtroende får inte rubbas. För då går det åt skogen alldeles.
Tändstickorna säljer i alla fall bra och drar på så vis in pengar. Men bolagen i den ständigt växande koncernen är högt belånade. Och bättre blir det förstås inte sen Kryger börjat agera världsbank med en risknivå som ingen sett maken till tidigare. För det här som han är på väg att färdigställa, hans världsomspännande tändsticksmonopol, är konstant beroende av mer kapital, mer lån. Och förutsättningarna för de lånen är hela tiden de kommande vinster som Ivar Kryger utlovar och levererar med hjälp av en minst sagt kreativ bokföring. Ja, det händer faktiskt att han förfalskar och hittar på i redovisningarna för att få sina bolag att framstå i bättre dagar. Och så länge människorna fortfarande litar på honom och han håller sina löften, bär sig affärerna. Men det är inte bara Ivar Kryger som är beroende av ett högt förtroendekapital. Det gäller hela den globala finansmarknaden. Och när vi nu närmar oss 20-talets slut väntar där ett tvärt skifte. Den amerikanska ekonomin är under sommaren 1929 som under hela 20-talet uppfylld av tokoptimism. Konsumtionen fortsätter öka. Och allmänhetens glada börsklippare uppmuntras av bankerna att låna pengar för att kunna köpa på sig ännu mer aktier. Men det finns en gräns för hur mycket kurserna kan stiga. Och när den sanningen går upp för allt fler, då kan den glada börsyran snabbt förvandlas till sin totala motsats.
Den här enorma optimismen som råder under hela 20-talet i USA, där folk köper aktier på löpande band och till och med lånar pengar av bankerna för att köpa ännu mer aktier, den måste ju ta slut förr eller senare. För att när tillräckligt många har gjort samma sak så blir det för trångt på marknaden. Och dessutom är det så att en aktie ska ju betyda en andel i ett välskött och framgångsrikt företag. Och så länge det inte, så när företagen inte går så jättebra längre, så finns det liksom inte täckning för att äga de här aktierna. Och då vill man sälja dem. Och när någon börjar sälja sina aktier, då börjar hela systemet skaka.
I början av hösten märks en tydlig oro på börsen. Och marken är ostadig även under Ivar Krygers fötter. Men just nu är det av yttersta vikt att han inte darrar på manschetten, inte visar någon svaghet. För precis nu ska ett megaprojekt ros i hamn. Lördagen den 26 oktober 1929 undertecknar Ivar Krüger ett avtal med Tyskland. Ett lån till tyska staten på hisnande 125 miljoner dollar. Återigen i utbyte mot att han får tändsticksmonopolet i landet. En enorm affär med stora vinster att invänta för Krügers bolag. Men det finns en liten detalj som skulle kunna bekymra Ivar. Att han inte har täckning för ens hälften av beloppet han ska låna ut. Det är ett hasardspel med skyhöga insatser som Ivar spelar. Men det kommer ordna sig sen, verkar han resonera. När nyheten om den här uppgörelsen släpps kommer förtroendet för hans bolag slå i taket. Så han håller sig kall och kontraktet skrivs under. Men efteråt behöver han lugna nerverna.
Det är naturligtvis lite skakigt det där att han lovar Tyskland 125 miljoner som han inte har. Så han måste liksom lugna ner sig, så han går mot sin vana och käkar en riktig brakmiddag på hotell med massa champagne förstås. Och sen går han till sitt hotellrum och ringer till Ingeborg Ebert som får spela piano för honom i telefon. Ryska folkvisor, sådana som han tycker om och lugnar ner sig med.
Den själsfrid som Ivar Krüger eventuellt får av Ingeborgs pianoklinkande i luren blir kortvarig. Tre dagar senare vaknar han och alla andra upp till en ny verklighet. Wall Street-börsen i New York har totalt kraschat. Det som såg ut som evig uppgång förvandlas snabbt till ett bottenlöst fall.
Till början med så sålde ju massa av människor sina aktier, förlorade pengar, ännu mer pengar. Banker gick omkull, folk kastades över bankerna för att ta ut sina pengar. Och det hände en väldig massa obehagligheter på det rent personliga planet för väldigt många människor.
Högkonjunkturens dagar går mot ett abrupt slut. Istället inleds det som ska kallas för den stora depressionen. En djup ekonomisk kris som sen sprider sig från USA till Europa och andra delar av världen. För Ivar Krüger går situationen från ansträngd till akut. För precis som allmänheten köpt aktier med pengar som de inte har, har ju även han byggt sin pengamaskin med lånade medel, bara i betydligt större skala. Men nu är den här lånespiralen på väg att slå knut på sig själv. Kreditgivarna har slutat dagdrömma om de vinster som skulle rulla in automatiskt enligt Ivar Krügers fiffiga system. Och börjar istället jaga tillbaka så mycket som möjligt av sina utlånade pengar.
Han har ju väldiga skulder. Han får ju inte in motsvarande mängd pengar på sina tändstickor eller aktiespekulationer. Så att han ligger ganska risigt till.
Men Ivar Krüger är ju inte vilken krisande företagsledare som helst. Hans internationella bolagsgrupp står i början av 1930-talet för nästan 3/4 av hela världens tändsticksproduktion. Enligt egen uppgift äger han nu 225 bolag. Han har mött USAs president Herbert Hoover för att ge honom sina bästa råd. Han är helt enkelt van vid att gå in genom huvudentrén till maktens korridorer. Därför är det helt naturligt för honom att lyfta på luren och be Riksbanken om ett lån. Riksbanken, vars uppgift det ju aldrig har varit att låna ut pengar till privata bolag. Det blir också ett tydligt nej även därifrån. Men plötsligt kommer en kontraorder från högre ort.
Då ingriper ingen mindre än statsminister Carl Gustav Ekman. Därför att om Krügers företag skulle gå omkull så skulle det vara en enorm genans för Sverige. Det skulle inte se bra ut utomlands. Och Krüger har också betytt väldigt mycket för utvecklingen av svensk industri. Inte bara amerikansk, utan Ekman sätter ner foten och säger att nej, men snälla Riksbanken, låna ut lite pengar nu till Carl så alltså han kommer att klara sig vidare.
Han har lyckats igen. På ett mirakulöst sätt flödar nya friska pengar in. Ivar Krüger har återigen vunnit sig lite tid. Men de nya pengarna är inte mer än ett plåster på ett stort sår som skulle behöva ett enormt bandage. Det vet Ivar. Och den vetskapen verkar tära på honom. I februari 1932 befinner sig den nu 52-årige Ivar Krüger än en gång i USA för att på olika sätt försöka vaska fram mer pengar för att hålla sin blödande verksamhet flytande. Men den här gången går det inte. Överallt han vänder sig får han nej. Och en djup misströstan övermannar honom.
New York, 24 februari 1932. Aldrig har han känt sig så ensam som nu, där han befinner sig i sin 10-rumstora vindsvåning på Park Avenue, med stadsmyllret alldeles utanför. Grammofonen, som har underhållit världsledare, är nu helt tyst. Målningen av Rubens, Bruegel och Rembrandt hänger i mörker. I ett hörn av biblioteket har Ivar slagit sig ner i en halvcirkelformad soffa där han genom fönstret kan blicka ut över New Yorks silhuett. Den stad som han själv varit med och byggt. En stad han erövrat och där han beundrats. Men plötsligt är alla dörrar stängda. För första gången i sitt liv känner han sig fullkomligt vilsen. Han som alltid varit så noga med sitt yttre har idag inte ens klätt sig. Sitter fortfarande i sin gula sidenpyjamas, trots att det snart är eftermiddag. Han lutar huvudet i händerna. Förtvivlade tankar virvlar i hans inre. Han söker efter en lösning, men den står inte att finna. Det känns som att han håller på att mista förståndet. Kan inte minnas något. Kan inte tänka. Men ändå måste han försöka. För det är bara han som kan hindra den hotande katastrofen.
Ivar Krüger borde kanske egentligen ta en ordentlig paus. Vila upp sina spända nerver och låta någon annan kliva in och försöka reda upp situationen. Men det finns ingen annan. Det är ju han som är bolaget och den enda som vet hur saker ligger till. Och nu flåsar bankerna honom i nacken, kräver att få insyn i ekonomin. Så Ivar Krüger får gaska upp sig, kavla upp ärmarna för att en gång för alla rädda sin skapelse. Han kliver ombord på en oceanångare som tar honom tillbaka till Europa, närmare bestämt Le Havre vid den franska Atlantkusten, och sen vidare med båttåg till Paris. Där väntar hans mest avgörande möte. Nu måste han med bravur spela rollen som sig själv. Han är den enda som sitter med svaren på de oroliga bankmännens frågor. Har de satsat sina pengar på ett dödsdömt företag? Nu är det dags för Ivar att visa sin hand. Konferensrummet på Hotel Durand står färdigställt och deltagarna har punktligt anlänt klockan 11 på förmiddagen. Alla utom huvudpersonen. Klockan tickar. Ingen Ivar. Och vi vet ju. Han kommer inte dyka upp genom dörren med en ursäkt och en rimlig förklaring till sin försening. För vi är tillbaka där vi började. Med hans trogna medarbetare som har krånglat sig fram till Ivars våning och ringer på. Och nu står de alltså där. Karin Bökman och Christer Littorin. På randen till en katastrof som de kanske någonstans kan ana, men ändå väljer att medvetet blunda inför. När dörren öppnas möts de av Ivars hushållerska. Hon säger att herr Kryger ligger och sover. De går in i lägenheten och öppnar dörren till sovrummet. Medan ögonen vänjer sig vid mörkret där inne försöker de få ett grepp om vad det är de ser.
De tittar in, rummet är mörklagt, gardinerna är fördragna. En gestalt ligger på sängen. Och de närmar sig och ser att det är Kryger. Och när Littorin böjer sig över honom ser han att Kryger har ett litet blodigt hål på vänster sida av bröstet. Västen och kavajen är vikta åt sidan. Och enligt vad Littorin själv säger senare så har Kryger en pistol i ett citat krampaktigt grepp i vänster hand.
På skrivbordet i arbetsrummet ligger ett kuvert med tre brev. Varav ett är adresserat till Christer Littorin själv.
Käre Christer, jag har ställt till ett sådant elände att jag tror att detta är den bästa lösningen för alla berörda. Farväl nu och tack. I.K.
Chockade tar människorna i rummet in situationen. Deras chef har lämnat jordelivet och det genom ett skott i hjärtat. Förtvivlade måste de nu inte bara hantera sin egen sorg utan de stora efterverkningar som det här kommer att få. Dagen därpå tapetseras tidningskiosker världen över med nyheten om Krygers död. Den brittiska tidningen Daily Express braskar på rejält och deras skribent konstaterar att samma tankar inställde sig hos människorna som då Caesar dog. När börserna öppnar på måndagen rasar Krygeraktierna till botten. Krygerkraschen är ett faktum. Och den förändrar allt för de privatpersoner och företag som ryckts med i börsyran och köpt aktier i koncernens olika bolag.
Och Krygers död är naturligtvis ett förfärligt bakslag för svensk ekonomi. Det som till stora delar har byggts upp mycket av hans insatser och vad han har liksom tillfört Sverige. Och nu är det så att det finns inga pengar, alltså aktier är värdelösa, säljs för ingenting eller kastas bort och folk blir ruinerade. Det är säkert många i Sverige som låg väldigt illa till efter den här kraschen.
Allmänhetens bild av Ivar Kryger skiftar snabbt efter hans död. Och flera av de närmast inblandade i hans våghalsiga affärer förlorar sitt anseende helt och hållet. Vissa blir till och med åtalade och hamnar i fängelse. Inte ens statsminister Ekman klarar sig undan. Han tvingas avgå sedan det framkommit att han tagit emot pengar personligen från Ivar Kryger som tack för hjälpen med det där lånet från Riksbanken. Men är Ivar Kryger verkligen död? Det är det faktiskt vissa som inte vill tro. Rykten om att han iscensatt sin bortgång och egentligen flytt sitt söndervittrande välde med undangömda dollar börjar florera. Likaså teorin om att det inte var hans egen hand som sköt det dödande skottet, utan att han mördades. Och för den som vill spekulera finns det en del dunkla omständigheter kring hans död och spinna vidare på.
Han låg på rygg på sin säng, hade ett skotthål på vänster sida av bröstet. Bredvid honom, alternativt ett krampaktigt grepp i handen, låg hans pistol som var avfyrad med ett skott. Grejen var att han låg så att det måste ha legat skjutits med vänster hand. Och Kryger var en väldigt duktig skytt. Sen barndomen hade han ägnat sig åt skytte. Och sen barndomen hade han haft en skada på vänster hand som gjorde att vänster hands pekfinger inte gick att trycka av ett vapen med. Så vi vet inte riktigt hur det kan ha gått till.
En slarvig förundersökning och faktumet att Ivar Krygers kropp inte obduceras har bidragit till att misstanken om mord har kunnat leva vidare. Idag, mer än 90 år senare, är alla fysiska bevis borta. Så att gräva vidare är svårt. Vi får helt enkelt lämna det mysteriet till historien. Likaså är det svårt att avgöra ifall Ivar Kryger var en hjälte eller en skurk. En bedragare av astronomiska mått som iscensatte ett gigantiskt pyramidspel. Eller ett ekonomiskt geni som hjälpte länder i kris och sina investerare att kamma hem pengar. Förmodligen ligger sanningen någonstans däremellan. Visst fuskade han med bokföringen ibland, ljög och manipulerade bolagens redovisningar. Men samtidigt lyckades han skapa stora vinster åt dem som tidigt hoppade på Krüger-tåget. Och pengarna han lånade ut till behövande länder efter första världskriget kom väl till hjälp. Historien om Ivar Krüger är en berättelse om uppgång och fall, starkt sammankopplad med den tid han levde i.
I mångt och mycket så är ju Krüger en produkt av sin tid. Han hade nog inte kunnat genomföra det han gjorde om han inte hade använt sig av den här glada högkonjunkturen efter första världskriget i USA. Och han hade inte råkat så illa ut heller om inte den här börskraschen hade inträffat. Så att Krüger är liksom, han sköljdes med på både uppåtgående och nedåtgående vågor.
Allt bygger på förtroende, ska Ivar Krüger själv ha sagt. Men börskraschen 1929 visar att det inte räcker. För även stor tillit kan snabbt vändas till misstro, och då kan allt falla samman.
Du har lyssnat på Petri Historia. Uppläsare Emma Peters. Scenerna lästes av Sardar Shraad. I redaktionen Emilia Mellberg, Erik Lagqvist och Viktor Bergdahl.
En produktion av Munk. För P3, Sveriges Radio.